Veckans låt måste ju vara Jag vet du är inte min. Eller vad säger du, Björn?
Ja, jag är ingen superstor fan, men jag anade att det här skulle komma upp på något vis. Det var lite väntat nästan.
Ja, men nästan. Jag är både liksom stolt över att jag hade en prediction om just det här i vårt prediction-avsnitt, men sen hade vi också lite, kanske lite fel då i vårat, när vi skulle gå igenom våra predictions. Så då, för er som missade då, så för 2025 så var min förutsägelse att en AI-genererad låt skulle toppa Spotifys topplistor i Sverige. Så sa vi då i utvärderingen att det inte riktigt hänt än, men det hände då precis innan nyår, liksom efter att vi hade spelat in det här avsnittet. Så Jakobs Jag vet du är inte min, som då alltså är en AI-genererad låt i sin helhet, som jag förstår det, är nu topp på Spotifys Sverigelistor.
Är det här poddens första rättelse? Jag tror kanske det. Fast det är en rättelse som försöker liksom återskapa din heder i hur du dina förutsägelser.
Precis, jag vill mest poängtera att jag hade rätt egentligen.
Men den här låten har ju fått lite kritik också dock istället, eller hur?
Ja, dels då för att det är AI-genererat, och det är ju kanske man kunde förvänta sig att folk inte skulle bli jättepeppade på detta. Men också för att det liksom sägs och antyds att det ska vara någon slags låtstöld, eller kanske snarare liksom röststöld, att den här AI-genererade rösten låter väldigt mycket som artisten Albin Lee Meldau. Jag är ju för dålig på musik för att höra det här, men ni lyssnare kanske har lagt märke till detta.
Dina steg i natten, jag hör dem gå. Hjärtat viskar att jag bör förstå. Vi stod i längden vid din...
Ja, jag gissar att det här var då AI-låten, eftersom texten kanske inte riktigt är helt logisk. Inte för att i och för sig all text i all musik är det.
Man får väl anta det, men den har ju tagit viss inspiration för någon som har lyssnat på popmusik de senaste 5 åren.
Ja, och här är då den mänskliga versionen som folk tycker att det låter likt.
Hon dansar som en virvelvind. Vet precis vad hon gör när hon smeker din kind. Du svävar fram aldrig för så lätt.
Ja, döm själva, men jag ser väl framför mig någon slags kommande Turing-test för AI-musik. Så här. Kommer man kunna skilja AI från mänskligt?
Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Jag heter Henning Eklund och är techreporter.
I veckans avsnitt, efter Elon Musks Bikinigate, undrar vi, kommer det ett globalt regelverk för AI? Lovable vill att både du och nu företag vibe-kodar fram sin egen mjukvara. Och vi har hittat veckans jobb, en ny tech-karriär för New Yorks tidigare borgmästare.
Björn, skulle du kunna skicka över en bild på dig i bikini?
Det finns ingen människa, även min fru, som skulle vilja se det, kan jag garantera.
Jag har faktiskt då AI-genererat en bild på Björn i bikini exklusivt för er prenumeranter. Kan ni ta del? Nej, jag skojar. Jag har inte gjort det. Jag tänker att det skulle vara en dålig idé.
Skulle kanske sannolikt bli bättre än hur det skulle se ut i verkligheten i just det här fallet åtminstone. Men ja, jag är tacksam för att jag slipper se någon av versionerna.
Men har du AI-genererat några bikinibilder på dig själv eller andra under de senaste veckorna? Eller kanske fått upp dem i dina flöden på sociala medier?
Jag har inte skapat några, men det har varit omöjligt att vara på X och inte se, jag har sett minst 50. Det är omöjligt. Det har ju varit var och varannan post. Jag vet inte om algoritmen har liksom prioriterat upp det här just nu, eller om det är så stort. Det är svårt att säga, men ja, en oerhörd mängd. Fler än vad jag sett på hela förra året, tror jag.
För det som inte är på X så mycket, så är det ju då det här Grok, som ju är en chatbot som är integrerad i liksom själva plattformen. Så du kan gå in på ett inlägg och så här debattera med Grok om det här, eller liksom be Grok svara på någon fakta om det. Jag har noterat under mitt häng på Twitter att det är allt oftare faktiskt, absolut nog, är Grok som är liksom den mest balanserade och vettiga rösten i de här diskussionerna, den här AI-botten. Och det som har hänt nu då är ju att den har fått kapacitet att generera och ändra bilder. Så det som folk gör då den här nya trenden, att man går in då på en, oftast eller typ alltid en kvinna som har laddat upp en bild, och sen så säger man så, generera en bild av henne i bikini, och så svarar då Grok med en sån bild. Och det här har ju liksom, som du säger, svämmat över.
Men det har blivit en hel del andra grejer också. Man har ju tagit ta bort personen som är dömd för bedrägeri, eller den som har gjort mest war crimes, eller massa sådana här saker också. Så det har ju varit, för att vara lite balanserat, det har inte enkom varit bikinibilder, men det har ju kanske varit en majoritet i den kategorin åtminstone.
Och det har varit väldigt, alltså, kritiserat, många kvinnor som liksom ser det här som något slags sexuellt övergrepp. Vi kan väl komma in lite mer på liksom exakt hur illa det är, men många av de som utsatts är ju väldigt, väldigt kritiska till XAI och Grok. Jag hade inte riktigt fattat liksom hur utbrett det här var. Lyssna på det här.
An analysis from the European non-profit AI Forensics finding more than 50% of images generated by Grok between December 25th and January 1st were non-consensual sexual images, primarily targeting women, and 2% of them depicting a person who appeared to be 18 or younger.
Det här låter ju helt galet. Alltså hälften av alla bilder som genereras är då de här bikinibilderna av något slag. Det låter ju... Okej. Jag tyckte att det var mycket, men kanske inte så mycket. Var överraskande även för mig.
Det är ju talande att så här, man ger ett kraftfullt AI-verktyg till folk, och vad använder de till? Det är ju liksom att klä av kvinnor mot deras vilja.
Men det verkar också oerhört svårt att mäta. Om man vore en America First person så skulle man säga att man kan inte lita på en europeisk non-profit, för vad vet de om någonting. Men det är klart, det säger åtminstone någonting om skalan här. Det här var ingen liten sak, utan det här har varit en stor grej i veckan.
Ja, och det har varit ganska olika så här, kreativa sätt som de här snusgubbarna, eller vad ska man kalla dem, har använt här. Att man har liksom försökt få Grok att så här, klä av mer och mer kläder och så här, ställa personer i olika poser, och det blir liksom ganska, ganska äckligt. Och något som jag har sett vissa liksom, som ändå försvarar det här, säga att så här, men är det så farligt då? Alltså det är ju faktiskt inte en bild på din avklädda kropp, utan det är ditt ansikte typ på en AI-genererad kropp som ju inte finns på riktigt. Jag tänkte vi ska lyssna på en av många kvinnor som utsatts, som bemöter det här lite grann. Ashley St. Clair. Ringer den klockan, Björn?
Ja, men det är väl en av de många kvinnorna som har barn med Elon Musk, tror jag. Men jag vet inte vad hon har gjort utöver det. Det låter ju hemskt att säga, men jag har ingen aning om vem Ashley St. Clair är utöver att hon har dykt upp i det sammanhanget. Liksom. Hon har säkert andra karaktärsdrag utöver det.
Ja, det känns ju lite faktiskt möjligen på ganska missynt av mig också då, att inte ha så bra koll på detta. Men någon slags influencer som hängde mycket på X, och som då liksom Musk började flirta med publikt på X. Det är ganska roligt, och kanske säger någonting om den här mannen då, att han var då 51, hon var 24, och han började skriva liksom olika flörtiga meddelanden liksom publikt då på X. Till exempel så skrev den här Ashley St. Clair då någonting om Wagner-gruppens styrkor, att de are pulling back, och sen så Musk svarar då the pull out method, personally I prefer the pull in method. Och sen efter det här så fick de då ett barn tillsammans.
Herregud. Ja, alltså det, ja. Ja, whatever works, antar jag.
Ja, jag vet inte. Men nu har de i alla fall liksom hamnat lite på kant med varandra, och någon slags vårdnadstvist om deras barn pågår som har blossat upp liksom ganska nyligen. Jag är inte superinsatt i exakt vad det innebär, men man kan ju ha det med sig när hon säger så här då om vad som har hänt på X.
Conservative content creator Ashley St. Clair, who has a child with Musk, says she's seen countless explicit photos of herself on the platform.
I immediately asked Grok to stop. Grok said, "This, I received your request. I will no longer produce these images." And of course, there were only more requests to produce more explicit images of me, including ones of photos of me when I was underage. And Grok obliged and produced all of these images.
Ja, inte helt nöjd. Och det kan man ju kanske förstå.
Nej, verkligen. Det kan man förstå. Men Elon Musk har ju själv varit ute lite då och kommenterat de här grejerna på något vis, eller hur?
Ja, men i klassisk Elon Musk-stil så börjar han ju inte med att liksom direkt bemöta kritiken, utan mer lite så här skoja om den och toucha på det och liksom dela vidare en bild på sig själv i bikini. Vi kan lyssna på Elons lite mer utförliga svar och diskutera det efter en kort paus.
Ja, vi pratade om Bikinigate som har pågått på X här under ett par veckor. Jag skulle precis få höra vad Elon Musk då, ägaren av X där allt det här har ägt rum. Hans lite mer formella svar annat än att skicka en bild på honom själv i bikini, vilket var det första svaret som jag tror att man fick.
Musk responding to the mounting criticism, posting on X that anyone using Grok to make illegal content will suffer the same consequences as anyone uploading it. Though Musk also using Grok to make a deep fake version of himself wearing a bikini, calling the chatbot creation perfect.
Ja, så det är ju en ganska antingen briljant eller väldigt slapp reaktion kan vi säga. Okej, men det är du som laddar upp den här bilden som är ansvarig. Det är inte Grok liksom, utan det är användaren.
Det här är ju egentligen en amerikansk lag från början. Det här är en bit av en lag som heter Section 230 som i princip har varit den lilla paragraf eller den delen av en lagstiftning som har gjort precis det här möjligt i alla tider, att man som plattform är inte ansvarig för någonting som ligger där. Mm. Så det är väl egentligen det han hänvisar till, att det är bara det är den personen som laddar upp det hela som ansvarar för det, och plattformen är en så att säga neutral plats som tillhandahåller den datamässiga ytan där detta äger rum, men tar liksom inget ansvar för det, till skillnad då från en tidning som har en ansvarig utgivare. Man kan ju tycka att båda system har vissa svagheter, men det har ju varit väldigt, väldigt kritiserat och hotat med att plocka bort det här Section 230, just för att det känns lite orimligt att ingen ska ha något ansvar för någonting som pågår på de här plattformarna, och att det bara är företagets sådan goda vilja att de ibland tar bort någonting ändå på grund av sina egna regler, men inte lagmässigt. Men lagen är kvar så länge. Så det har inte hänt någonting där. Så det är väl det han hänvisar till egentligen. Det är deras egna regler snarare än en riktig lag.
Och nu med generativ AI så blir det ju lite konstigt, för det är ju inte användaren själv som har skapat den här bikinibilden. Även om kanske rent formellt blir det räknas som att det är de som har laddat upp den, så är det ju ändå Grok som har gjort bilden. Så argumentet blir lite sämre i AI-eran också.
Så är det. Det är ju, om man bortser från just att det är obehagligt att få bli utsatt för att hamna i en bikini, och att den bilden kanske hamnar på omvägar där kontexten av att det här är att det är AI-generat kanske inte är lika tydlig. Men om man bortser från det tillfället så kan man säga att det är ju en ganska intressant juridisk fråga. Vem är ansvarig för detta? Och också för den delen, ska man kunna be de här AI-tjänsterna får göra precis vad man vill i vilken kontext som helst. Det här regelverket som man brukar, som alla branscher brukar prata om när sånt här händer, och så har ju även sociala medieföretagen gjort tidigare, är ju att det uppstår liksom en branschstandard. Mm. Det här behöver man inte lagstifta om, utan det här sköter man själv. Det här gör ju nästan alla branscher. Man sätter ihop någon slags branschorganisation och sen sätter man upp så här, nej, men nu ska vi sätta vårt eget regelverk. Så gör ju även pressen, ska vi säga. Även i Sverige finns det ju liksom pressens regler. Det är ju inga lagar, men det är ju någon slags etiskt regelverk med ramar och grejer som man själv säger att, men vi deltar i det här, men det kommer från branschen. Det här finns ju inte riktigt i AI-världen särskilt tydligt, men det har ju funnits en hel del liksom upprop och sånt om att man vill ha det, eller hur?
Ja, det är ju väldigt intressant, för det är ju egentligen den frågan som jag ställer mig kanske främst, är så här, men varför låter XAI det här hända och liksom kommer det kunna bli någon förändring framöver? Och som du säger så är det ju, det finns inget som standard i AI-världen, men de flesta av de stora AI-labben har ju liksom något som kallas för AI safety team, så att man jobbar just för att begränsa modellerna, att så här, du får inte liksom skapa något sexuellt innehåll till exempel, eller du får inte göra sånt som kan användas för att begå brott, typ skriva skadlig kod som kan användas för att hacka och sådär. Så man har väldigt mycket så här, väldigt mycket kanske man inte ska säga, men ett visst fokus på AI safety i alla fall. XAI har ju inte gjort sig kända för det direkt. Du kanske kommer ihåg avsnitt 91, Björn?
Inte exakt i huvudet, men jag gissar att jag var med i det.
Du var med i det. Då poddade vi om när Grok hela tiden började prata om ett folkmord på vita i Sydafrika, även när liksom ämnet var något helt annat. Och efter detta så har Grok då även under en viss period hyllat en viss mustaschprydd österrikare, sedermera tysk diktator, och refererat till sig själv som Mecca Hitler. Så man kan ju säga att så här, Google, OpenAI, Anthropic, de här andra, de kan ha sina brister, men de är inte på den här liksom påhittat folkmord, Hitlerhyllning, bikini på barn nivån som XAI är. De blir ju liksom en bad boy i AI-världen, men det verkar inte som att så många bryr sig så mycket. Det kom nyheter till och med förra veckan om att det pågår en finansieringsrunda i USA där XAI är på väg att ta in 20 miljarder dollar och ska börja bygga världens största GPU-kluster. Så de här investerarna verkar ju inte bry sig speciellt mycket om att man inte håller på så mycket med AI-säkerhet.
Jag tror att man tänker att det här är små anpassningar bara, att det här är att skulle det uppstå lagstiftning eller skulle det uppstå skäl och att man skulle behöva begränsa det, så är det någonting som är ganska lätt att fixa efteråt. Jag tror att man tänker det, jag vet inte om det stämmer i verkligheten, men jag skulle tro att man tycker att det är en liten detalj i det stora hela. Och sen tror jag att det här har blivit en positioneringsfråga också. Det finns ju massa sådana här topplistor för olika AI-modeller, vem som är snabbast och sådär. Och där deltar ju även XAI, men det är ju inte kanske där de har gjort sig främst kända, utan det är ju för att de har tillgången till liksom distributionen via sociala nätverket X och alla de här Grok-bilderna och så vidare. Det är så folk pratar om detta. Och det är klart att ju mer man pratar om det, desto mer kan man tänka sig att man får nya typer av partners. Man kan tänka sig att man lockar till sig mer intresse, mer användning, mer personal kanske som vi jobbar med dem. Så det är nästan blivit en medveten positionering. Vi gör det som OpenAI och Anthropic inte gör. Sen om det är rätt eller fel eller inte, de trycker ju mer på yttrandefrihet. Man ska kunna säga vad man vill, göra vad man vill och så vidare. Så de är mer i den änden av det politiska spektrat. Så att jag tror att nästan det här, det är inte så att de inte bryr sig, jag tror att de medvetet gör det. Så tänker jag i alla fall, att det här är det är ett sätt att skilja sig från de andra. Det är det som Google inte varken vill, kan eller skulle göra.
Och tillägg till det, om man ser det som en AI-kapplöpning där det handlar om att liksom ha den bästa senaste modellen, så är det ju bra att ha liksom alla sina ingenjörer och programmerare som jobbar med att just utveckla en så bra AI-modell som möjligt och inte upptagna av att så här, hur ska den användas på ett ansvarsfullt sätt. Man kanske kan liksom jobba, utvecklas lite snabbare då. En annan fördel, om man nu ska se det så, för Grok med, ja, kanske med Bikini Gate också, är väl att man fortsätter sälja in sig som icke-woke, icke-PK. Här är liksom yttrandefrihet. Sen kanske även icke-woke yttrandefrihetsförespråkare tycker att det är olämpligt att sätta liksom barn i bikini. Men det kanske, jag vet inte vad Pete Hegseth skulle säga om det, USAs krigsminister. För det var ju fantastisk timing då när igår kväll, när vi spelade in detta, alltså tisdag kväll, så kom nyheten från Pentagon att den amerikanska försvarsmakten, eller som det numera heter då, krigsmakten, ska börja använda Grok. Och Pete Hegseth då, krigsministern, meddelar att all lämplig data, citat, från militärens IT-system ska in i Grok.
Det här är ju ändå en milstolpe av något slag. Det här kan ju gå, ja, tror jag, precis hur som helst. Man förstår kanske på något slags väldigt teoretiskt plan vad det är de försöker göra. Det finns ju AI-tjänster i den här typen av sammanhang. Palantir är ett bolag som håller på med den här typen av grejer. Men att så uttryckligen välja Grok, välja det precis efter allt det här som har hänt, har ju kanske mer då politiska konnotationer. Att de överhuvudtaget pratar om det publikt säger kanske mer om att det är en viktig positioneringsfråga snarare än ett verktyg som kommer att vara superanvändbart. Men ja, det här kommer att bli ett kul kapitel i framtidens liksom datavetenskapliga historia. När vi la in Pentagons alla data i en chatt eller ett AI-system som vi fortfarande håller på att utveckla, som är mitt i den utvecklingsprocessen. Ja, det kan bli en upplevelse framöver.
Politiker och myndigheter i Europa har inte varit lika entusiastiska. Grok utreds nu av myndigheter i alla fall i Storbritannien och EU och även på några andra håll i världen. Det skulle kunna bli höga böter, men ska man utgå från hur det har sett ut historiskt i alla fall, så tar de här utredningarna ofta ganska lång tid, så kommer gissningsvis inte dömas ut några böter på ganska länge. Så det konkreta som jag skulle kunna tänka mig ändå kommer ut av det här och skulle kunna vara en anledning för Elon Musk och XAI att pausa lite och faktiskt försöka ta tag i det här bikini-problemet skulle ju vara att X blir en liksom plattform som jag tror att färre vill vara på. Det har ju snackats mycket om det redan, att många har lämnat den här plattformen, men Jag tycker att det har skruvats upp mer och mer i takt med den här typen av skandaler. Jag har sett flera som har lämnat nu i samband med bikini-problematiken. Och i veckan var till och med då oppositionsledaren Magdalena Andersson ute i pressen och sa att hon vill se ett gemensamt handslag mellan politiker och medier om att lämna X. Jag vet inte om det blir av, men jag tror att det är fler och fler som frågar sig om X verkligen är en plattform som man vill liksom vara på och stötta det här.
Den här har man ju hört förut dock. Jag vet inte hur många gånger folk har publikt sagt att man inte ska vara med på X, och sen så tycker man, nej, det här är fruktansvärt, nu stoppar vi all vår annonsering och så vidare. Och sen så 3 månader senare så är alla tillbaka igen, lite tyst, och man gör ett väldigt stort nummer av att sluta och man gör ett mycket mindre nummer av att starta. I en svensk kontext kan man ju dock säga att, att som politiker inte finnas på X är ju ingen stor eftergift. Det är inte ett jättesäkert stort socialt medie i Sverige. Det är, väl, det är möjligtvis inflytelserikt i vissa kluster, men det är ju inte ett jättestort socialt nätverk jämfört med Instagram till exempel eller någonting sånt. Så att jag kan nog tänka mig att en hel del politiker kommer kliva ner på något vis och göra ett stort nummer av det, så får man väl se ifall de kanske smyger sig tillbaka igen.
Ja, jag blir nog kvar ändå trots bikinibilderna. Vad blir du kvar, Björn?
Jag är så svårt beroende av denna plattform sedan så oerhört många år att det skulle krävas en avgiftning för mig för att sluta, måste jag tillstå. Så att, nej, det hittills så man behöver inte delta i allting som är där, men jag kommer ha väldigt svårt att radera X-appen från min telefon.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans jobb, eller kanske veckans nyjobb kan man kalla det. Eric Adams, som då tidigare var borgmästare i New York fram tills för någon vecka sedan ungefär. Han är en väldigt färgstark figur. Har du följt honom? Han är en väldigt lustig människa på många vis.
Nej, typ inte alltså. Jag är inte så intresserad av liksom, lokalpolitik i USA.
Ja, men det här är en man som är så mycket större än New Yorks lokalpolitik. Bland annat så han har hamnat i en hel del skandaler när han har varit borgmästare. Han är exempelvis åtalad för mutbrott som innebar att han kunde flyga Turkish Airlines väldigt billigt. Så var han ville åka i världen så åkte han alltid Turkish Airlines via Istanbul. Så det tog väldigt lång tid för honom att komma dit, men han kunde få väldigt bra deals med det på något vis, så att det fallet är helt avgjort i andra fall. Men Eric Adams lämnar då över till den nya borgmästaren häromdagen, Soran Mamdani, och i samband med det han klev ner så lanserade han ett nytt projekt, en kryptovaluta, men tyckte han själv då, med ett särskilt gott syfte.
And one focus we have on this New York City coin is to use the revenue generated to address anti-americanism, anti-semitism.
Okej, okay, så alla intäkter, inte alla, men intäkterna från det här, den här kryptovalutan ska användas till att adressera olika samhällsproblem i USA då.
Precis, det här låter ju helt rimligt. För det är klart att vi löser anti-americanism och anti-semitism med pengarna som kommer från en del av en kryptovaluta. This makes a lot of sense. Det hör alla direkt. Det här är en genial idé. Men till allas enorma förvåning så verkar det här inte ha fungerat.
The token launched with a total supply of 1 billion and reportedly shot up to a market cap in the hundreds of millions of dollars. And then on-chain trackers noticed a wallet tied to the project moving liquidity around. Over $3 million in stablecoins were reportedly removed from the liquidity pool and the price of the token duly nuked by around 80%.
Oj, jag är i chock. Hur kan något sånt här få hända i kryptovärlden?
Kan du tänka dig, den efter liksom samma dag, den droppade 80% och det verkar ha fått ut $3 million någonstans, som har då försvunnit från det här projektet på något mystiskt sätt. Ja, jag tycker det är fint ändå att vissa saker är i denna laglösa tid. Det finns vissa saker man kan lita på. Och det är när någon lanserar en ny kryptovaluta på det här sättet, då kan man vara i princip helt säker på att det är en scam. Världen vibe-codar mer än någonsin och hypen kring det nya fenomenet är ju smått enorm. Jag har varit på vibe-coding event bland annat. Vi pratade om detta i podden tidigare. Ingen har väl rimligtvis missat detta. Exempelvis då svenska Lovable eller Replit är ju exempel på verktyg som blivit väldigt, väldigt populära. Hur mycket har du vibe-codat, Henning?
Jag vill börja med att rätta dig, Björn. Du har väl sett nyordslistan för 2025?
Ja, just det.
Vibbkodning.
Jag blir korrekt, kan man väl säga, kritiserad ofta för att jag har så många anglicismer. Men det finns inte en chans att jag kan säga vibbkoda.
Nej, det är faktiskt liksom helt sanslöst att försöka översätta det svenska, tycker jag, som också en som förespråkare för att använda svenska ord. Det finns bra alternativ. Vibe är också ganska etablerat i svenska, tycker jag. Förlåt, det var ett litet sidospår. Jag har inte vibe-codat själv, men idén är ju ganska rolig då. Jag tänker typ, nu på lördag så ska jag ha lite, min fru ska ha lite födelsedagsfest och så ska jag göra ett musikquiz. Då är tanken då att så här, ska jag inte göra musikquizet i form av en app som alla ska ladda ner och så kan man liksom göra massa extra roliga features. Det är väl typ det som är tanken, eller?
Ja, what could possibly go wrong inför detta, din frus musikquiz. Men det är väl tanken. Man ska kunna kontrollera detta och framförallt öppna upp dörren till den här programmeringsvärlden för människor som inte har kunnat detta tidigare. Vilket är en fin och intressant tanke, tycker jag. Men jag tänkte jag skulle särskåda den här hypen lite grann, delvis då genom att blicka tillbaka till hur mjukvara fungerade innan, för jag är inte säker på att det här kommer bli riktigt så stort som alla tror. Jag säger inte att det inte är någonting alls, men tycker det finns en viss naivitet kring hur mjukvara och människor faktiskt fungerar som talar emot att det här kommer bli kanske riktigt den enorma hypen som den har just nu.
Okej, det är ju lite spännande, för de flesta är nog inne på motsatsen, att det är väldigt hypat, och till exempel när jag var på Slush som berättade om det avsnittet så ville ju alla investera i Lovable, ungefär. De fick ju liksom slå ifrån sig alla investerare som ville skicka in pengar i deras bolag, ungefär. Men du är lite mer skeptisk till fenomenet som helhet då, eller?
Ja, eller så här. Jag tycker man ska göra en viss åtskillnad här. Det finns ju samtidigt i den här veckan har det varit en jättestor grej kring Claude Code då, som är ett verktyg som hjälper en att utveckla saker och ting snabbare. Man kan ju använda även det om man inte är säkert kodgrej. Men här tycker jag att det finns en viss skillnad som jag vill göra då. Att om man handlar om att bygga hela nya sajter och tjänster, mer då det som Lovable och Replit håller på med, det är liksom en grej. Det andra kanske är att accelerera projekt som man redan håller på med. Man kan tycka att det här är lite två sidor av samma mynt, och det är det nog. Men om man tänker idén av att man ska bygga helt ny programvara som man gör hela tiden, det är den jag är lite oroad för. Att det gäller att accelerera upp och göra saker och ting snabbare, koda snabbare, utveckla snabbare, bygga nya funktioner. Det är ju jätteetablerat. Mm. Det är ju till och med så etablerat att Claude stänger av sina konkurrenter från att använda sin egen tjänst. Som stängde av XAI exempelvis, som då inte fick koda sin egen tjänst med konkurrentens tjänst. Vilket i sig också ställer en del frågor om regelverk och så vidare. Men där, så det där är ju så otroligt vedertaget. Det kommer vi aldrig komma ifrån. Men det här med att man ska ha sin egen mjukvara, sin egen app till frugans musikquiz. Det är den här jag är lite tveksam till hur den kommer överleva.
Så skillnaden du vill göra är då att liksom all vibe-coding inte är samma sak, utan att professionella programmerare som förstår sig på kod använder AI-tjänster som effektiviserar och gör att man kan jobba mycket snabbare, än något helt annat än att liksom kreti och pleti ska börja bygga appar.
Ja, eller åtminstone att man kanske inte måste ha sin egen app och sin egen tjänst till precis allting. Men jag tycker vi kan ju börja med att lyssna på vad då svenska Anton Osika, vd för Lovable, hur han beskriver visionen för hans bolag, för att få lite kontext av vad är det de försöker uppnå.
I have to say, so we're building the last piece of software, and it is inherently very hard to predict how the world looks like in 5 years these days. It's very hard. But the last piece of software, how I see that is that it's almost instant to go from what you want to change in a product or what product you want to build to having it fully working end to end, integrated with any of your existing systems or integrated with the kind of the very powerful third party providers.
Ja, han är lite otydlig, men alltså the last piece of software innebär ju att så här, när Lovable är tillräckligt bra så kommer ingen behöva programmera någonting igen, för att Lovable kommer programmera allting. Är det så han menar, eller?
Ja, jag tror att man kommer kunna beskriva då. Jag vill ha ett nytt kvittohanteringssystem som sitter ihop med min mailbox, men som också sitter ihop med mitt redovisningssystem. Och jag vill att det ska heta det här och vara i den här färgen. Klick, och sen så får du det. Och så funkar det helt sömlöst, och så får du liksom din egen kvittohanteringsapparat. Som bara är din egen, precis den som du har. Och det betyder då att du kommer inte behöva köpa massa licenser för andra företag, från andras företag och så vidare för att göra det. Det här är ju hans vision. Han säger då senare i intervjun att den kommer komma ske inom 2 år, men det här var 10 månader sedan det här hände, så att nu är det väl kanske lite mer än 1 år då. Och det är en stor vision, en stor tanke. Den har lett till en värdering på runt 61 miljarder kronor just nu, så att det är ju många, som du var inne på, som då uppenbarligen ser vad Anton Osika ser här.
Alltså Lovable har ju varit superhypat, det har jag sagt tidigare, men det är värt att säga igen som liksom tydligaste exemplet på kanske inte bara svensk utan typ europeisk liksom lyckad startup i AI-eran. Det som många har tagit upp är ju liksom konkurrensen, att de är ju långt från ensamma om att göra det här. Till exempel Claude Code som du nämnde förut, som ju kan användas för att koda mycket bättre med AI. Mm. Men den här visionen som Anton har är ju kanske ännu mer storslagen då. Hur blir det i verkligheten, tror du?
Ja, jag tycker att dels så tycker jag att man ser en viss skillnad här nu, för att det har i början tyckte jag att vi pratade väldigt mycket om att man skulle bygga sina egna produkter. Du som inte kan koda kan nu plötsligt skapa otroliga saker. Nu tycker jag att man börjar se att de går över mer till företagssidan. Att företag ska istället bygga specifikt då mjukvara för sitt egna bolag, precis så som man själv vill ha det. För jag tänker att den här konsumentdelen, det som du och jag gör, musikappen till frugans kalas här exempelvis, den marknaden är nog inte så stor. Det är nog många som har tänkt att det där vore kul, men det är så många andra saker som man behöver göra, dels för att få igång det, men också för att sen hålla igång en sån sak. Och i det här fallet kanske det, din musikquiz-app, den kanske räcker i en halvtimme och sen så är den slut. Så där är man lite orolig. Har du latenta idéer som ligger som du känner att du verkligen skulle vilja få ur dig? Och hur många är de, och hur stor sannolikhet tror du det är att om du bara kunde koda så skulle det här flyta perfekt? Vad har du gömmorna?
Musikquiz-appen tycker jag är roligare än dina exempel på kvittohanteringssystem. Kanske säger något om vilka världar vi rör oss i.
Men är det här någonting du skulle driva som ett projekt, tänker du då? Skulle du vara musikquiz-app-mannen framöver?
Nej, det skulle ju väl vara mer av en engångsgrej i så fall. Och ja, jag kan väl tänka mig att marknaden är ganska begränsad för den här typen av liksom hobbyprojekt för entusiaster. Men kanske att den ändå finns. Ett problem som jag ser framför mig dock är att, som jag har förstått det, så funkar de här liksom Lovable-genererade apparna inte jättebra på liksom första försöket. Att du behöver kunna lite om kodning, kunna gå in och liksom ändra saker och ting och liksom fixa lite mer. Det är inte bara att så här beskriva på 3 meningar och sen så funkar det, utan du behöver jobba lite mer med dem.
Det här är också diskrepansen mellan visionen och verkligheten, att, och lite vad du försöker göra. Så att ja, det är min erfarenhet av att ha testat en del av de här. Man kommer ganska långt. Det är imponerande hur långt man kan komma med förvånansvärt lite. Men det är en stor skillnad att få det där att rulla hela tiden. Och jag tror att många kanske tänker att det vore kul att ha en sån här tjänst. Det vore kul att ha liksom ett litet side-gig när man gör saker. Men det är inte bara kodningen som det handlar om. Jag tror att för folk som inte kan koda, jag är en usel kodare, men har ändå kodat i mitt liv tidigare. För de som aldrig har kodat allt, så kan det här kännas som en sån otrolig barriär som man inte kan komma över. Det är det som hindrar mig från att starta liksom mitt egna företag och göra det här. Och då, som någon som då som sagt är en usel kodare, så vill jag ändå säga, det är inte det som är problemet. Det är ett av många problem, men det finns så oerhört många andra saker i att driva någon slags tjänst, även om det är som ett hobbyprojekt och inte som inte handlar om kod. Och det är väl där jag är lite orolig, att jag tror kanske man underskattar komplexiteten av att driva den här typen av sak. Koden är en grej, men det är inte det enda som finns.
Nej, verkligen. Ett användningsområde som jag hört att folk är väldigt nöjda med Lovable är när man ska demoa saker, alltså på ett företag, att du så här vill testa om vi ska bygga den här appen, och så behöver man kanske inte ha en app som funkar liksom 100%, men man vill veta så här, ungefär hur skulle det kunna funka, ungefär hur skulle det se ut. Att då AI-generera en sån funkar ganska bra, tydligen.
Det tror jag är en helt annan sak. Precis, att visualisera upp, så här skulle det kunna vara. Tänk om vi hade det här. Mm. Superbra. Det bygger som en prototyp. Och det är ett sånt exempel, i synnerhet då inom då på företagssidan, som jag tror mycket mer på, att man försöker gå över på företag och göra detta. Det kan vara ett sätt att få med sig en organisation. Det blir väldigt vagt annars. Vi ska bygga en tjänst som gör bla bla bla. Istället kan man säga, titta, så här skulle det kunna se ut. Mm. Det skulle kunna, så klickar man här och då händer det här och då fattar alla. Och det kanske liksom egentligen inte fungerar där och då, men det är tillräckligt mycket för att sälja in själva idén. Men om man kollar på andra grejer då som skulle hända i mjukvaran, var att om man tittar tillbaka i tiden så var ju mycket mjukvara skräddarsydd. Det fanns liksom ingen mjukvaruindustri på samma sätt. De var inte lika utbyggd åtminstone. Mm. Då fick man bygga sina egna program för att lösa det som man försökte göra. Det här tog ju extremt lång tid. Det var också så här långsammare att koda, var sämre programmeringsmiljöer och sånt. Det var också långsamt att använda. Man hade problem med liksom stabilitet och allt sånt där. Allt var liksom generellt långsamt. Men sen efter det så börjar då standardisering uppstå på något vis, att man börjar köpa licenser, man köper programvaror, framförallt då sånt som inte är ens kärnverksamhet. Att om man är man håller på med en viss typ av produkt, så kanske man inte köper då precis kvittosystemet, du köper inte bokföringssystemet, för det är inte det du håller på med, du håller på med något annat istället. Mm. Och då tänker man, jag lägger all min tid och min energi på den produkten som jag är bäst på, och sen så köper jag allting annat. Om man kollar på SVD till exempel, så SVD gör ju tidningar och poddar. Vi gör inte chattverktyg till exempel, och då köper man in Slack. Kan du tänka dig hur SVDs egna Slack, hemmabyggda Slack, skulle funka?
Inte
det
så
går
bra.
Ju säkert, men skulle den vara... Nej, men precis. Och det är väl lite där som jag blir lite orolig, att hela SaaS-ekonomin bygger egentligen det här software as a service, det vill säga att man hyr egentligen mjukvara, bygger på det antagandet. Du vill inte göra all den här mjukvaran själv, även om den kanske går fort, för att det är lite krångligt. Men vibe coding löftet på något vis är ju att vända upp och ner på det. Du skulle kunna göra din egen Slack, och då slipper du betala för Slack. Vad tänker du? Vad tror du, Henning? Är det rimligt att SVD bygger sin egen vibe-codade Slack anytime soon och kan stänga av det sannolikt ganska dyra kontot som vi har där?
Ja, det tror jag. Alltså, jag är ganska positiv till... Det är ju alltid det här liksom, idé möter verklighet, hur bra funkar det i praktiken. Men om man kan liksom, kanske vibe-coda sig fram till 80% idag, om 2 år kanske man kan vibe-coda sig fram till 90-95%, sen så behöver det fortfarande någon liksom, programmeringskunnig som finslipar så att det verkligen funkar. Så ja, men jag ser nog framför mig att det är en framtid som kan funka, och att SaaS-döden kan bli av i så fall, kanske.
Du är en VIB-kod-optimist, Henning.
Jag litar också lite på alla de här riskkapitalisterna som kastar miljarder på Lovable. De skulle väl inte göra det om de inte hade liksom en tydlig idé om att det här borde ändå funka. Eller? Tänker jag
satsa pengar på WeWork också, men så att det finns väl en hel del exempel där de har haft fel, men det kan bli så. Framförallt kan det bli så i vissa områden, men jag tror att, som sagt, för de som inte kan koda tycker nog att kodningsbiten är den största. Men sen blir det så här, okej, funkar den hela tiden? Är den kompatibel med våra nya system som skaffat? Vi vill ha en ny typ av funktionalitet. Den är inte lika stabil som den var tidigare. Nu vill vi integrera det med något annat system. Nu är det en hacker som försöker liksom hacka sig in i detta, för det är inte lika säkert. Det är så många dimensioner som jag tänker att när man sitter där och försöker vibkoda fram någonting då, om vi ska använda det svenska uttrycket, så glömmer man bort det. Att det är så himla mycket mer det. Och snart så kanske då varje företag måste ha personal för att ta hand om de interna systemen. Och då är vi liksom tillbaka där vi började igen. Till slut kommer någon säga, men varför har vi någon här som bygger vårt eget Slack? Kan vi inte bara köpa det från någon annan istället?
Då skulle jag väl säga att men då kan du bara be Lovable att bygga in den här nya kompatibiliteten som ni vill ha. Men det kanske inte funkar så bra när man så här staplar bara ny kod ovanpå den gamla.
Jag är lite oroad att man överskattar detta. Jag tror there's a time and a place. För att bygga prototyper, fantastiskt. Enklare så här hemmaprojekt, fantastiskt. Jag tror även att man kan säkert byta ut vissa komponenter, framförallt av SAS-tjänster som man bara använder en liten bit av. Jag tror exempelvis att den här typen av utveckling kommer leda till en enorm prispress på SAS-tjänster. Om man tänker på sådana här to-do-system, jag använder ett sånt projekthanteringssystem som jag haft i 15 år säkert som jag använt. Det är ju helt värdelöst egentligen. Jag använder kanske 5% av det, och det, till de 5% är det jättebra, men alla nya saker som har kommit de senaste åren har ju varit saker som jag inte behöver, men som de ändå vill att jag ska betala för. Så jag skulle tro att det här leder till en prispress, att om du inte använder precis allting av det här, då kanske det är lättare att vibe-coda fram en tjänst som är 10% så stor som den som du egentligen betalar för. Men och då förlorar du kanske några funktioner, men du å andra sidan får en enorm besparing jämförelsevis. Så där finns det någonting, tror jag.
Ja, men det låter ändå rimligt. Jag fattade från början som att du var en väldigt vibbkodningsskeptiker, men nu känns det mer som att du kanske är en vibbkodningsrealist, att du vill bara få in lite, sticka lite hål på hypen men inte helt.
Precis, jag är skeptisk till hypen. Jag är inte skeptisk till att AI kommer vara bra på att koda. Jag är ju faktiskt, om man ska varit den som har sagt att det verkar helt galet att man ska lära sig koda, i synnerhet inte i skolan, för det här kommer väl rimligtvis AI göra åt oss. Det här är ju den utvecklingen. Det tyder ju på att det går åt det här hållet. Men vi får se liksom var den här brytpunkten går. När är det värt att köpa någonting från någon annan? Köpa en tjänst som någon annan gör bättre? Och när är det värt att göra den själv? Och det är möjligt då att folk kommer bli charmade av det här till en början och börja göra massa interna appar och sen gradvis känna det här vill vi egentligen inte hålla på med, och då säger man upp de här tjänsterna. Men än så länge då, om man ska åtminstone lyssna på Lavab själv, så verkar det här inte hända. När man lyssnar då på Anton Osika så hävdar han att de har fler kunder då kvar procentuellt sett som stannar och fortsätter att använda tjänsten än vad OpenAI har, åtminstone på månadsbasis. Lyssna på det här.
We have one-to-one retention that's better than ChatGPT's one-to-one retention on paying customers. And so it's about 85%. And that is just going up.
Okej, men jag förstår dem rätt, så drygt 15% av alla som skaffar sig ett betalkonto hos Lovable säger upp det under första månaden, men det är ändå bättre än vad OpenAI har på ChatGPT. Vi får väl se om det är tillräckligt bra för att Lovable ska fortsätta hyllas som det främsta svenska och kanske europeiska AI-startupen. Vi får väl anledning att podda om det här igen, tror jag.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår redaktionskollega heter Sofia Sinclair. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från NBC News, 20BC with Harry Stebbings, Lenny's Podcast och MoreCon Bureau. Musiken kom från Jakub och Albin Lee Meldau och Mayfly Recordings. Vi är tillbaka igen på måndag, och då svarar vi på varför techprylar bara blir sämre med tiden.